Och kanske det finns effektivare sätt för i ett sådant här framtidsperspektiv att kontrollera folk än att försöka påverka deras DNA-sekvens.
I Europa finns ett massivt motstånd mot genmodifierade livsmedel. Vi ska inte leka gud med våra potatisar och kossor. Med tanke på det här känns det rätt så avlägset att vi någonsin skulle vilja genmanipulera våra barn. Men tänk om det var möjligt att göra små förbättringar, små lätta genetiska förskjutningar, så att våra barn kom på samma startsträck som de som gynnats bäst i naturens genlotteri, atleterna och genierna. Eller varför inte lite framför dem? Kan det vara ett val som vi en dag kommer att ställas inför? Det här är fjärde avsnittet av podcastserien Framtidens människa. En serie i 8 avsnitt som den här gången kommer att behandla en vetenskapsgren som har kanske störst potential att forma om människan i grunden, nämligen genteknik. Jag heter Viktor Granö och i serien i övrigt så har jag fört samtal med människovetare från olika håll. Men när det kom till frågan om genteknik så märkte jag att diskussionen väldigt snabbt spårar ut i helt lösa spekulationer, eftersom både jag och de människovetare jag diskuterar med helt enkelt saknar sann kunskap om ämne. Så av den orsaken befinner jag mig nu på Biomedicum i Mejlans i Helsingfors tillsammans med en människa som har den kunskap jag saknar, nämligen Elisabeth Widén. Hej på dig.
Hej, hej.
Du är forskare i molekylär medicin.
Ja.
Vad betyder det här? Hur ser din arbetsbild ut?
Jag är läkare till utbildningen och jag jobbar här på Institutet för molekylärmedicin Finland. Och det vad vi gör här är att vi studerar bland annat den genetiska bakgrunden för vanliga multifaktoriella sjukdomar. Vi söker efter svar på frågan att vilka är sjukdomsmekanismerna och på vilket sätt så kan våra gener och våra genetiska variationer påverka risken för att insjukna i olika sjukdomar.
Mm. Jag börjar nu med det här programmet med att säga att genteknik är en vetenskap som kan ha avgörande betydelse för människans framtid. Upplever du det så här?
Det beror ju på hur man definierar genteknik. Att jag ser på det ur ett ganska brett perspektiv. Att vi har å ena sidan har vi genetik som är läran om ärftlighet. Och genteknik är sen olika former av tillämpningar där man använder sig av teknologi för att mäta saker och ting eller påverka saker och ting. Och ofta så tänker man ju på genmodifiering när man hör ordet genteknik. Men jag tycker att i själva verket så är genteknik ett bredare begrepp än det. Att det är inte bara fråga om att modifiera saker och ting utan också alla metoder som man använder sig av för att mäta och ta reda på saker och ting.
Okay.
Är en del av genteknik.
Ja, min kunskap om ämne det begränsar sig inte helt och hållet i en bok, men den bygger väldigt långt på en populärvetenskaplig bok som jag har läst alldeles nyss, som heter Hacking Darwin av då en vetenskapsjournalist som heter Jamie Metzl. Så att jag hoppas att jag har, men du får rätta mig i alla mina fel som jag kommer att göra här under programmet. I varje fall, Jamie Metzl föreslår en ganska djärv definition av genteknik. Han säger att genteknik är den moderna nutidens informationsteknologi. Och Jamie Metzls bok heter ju Hacking Darwin. Så alltså informationsteknologi, hacking, det vill säga betrakta genetik som ett slags kodspråk som människan kan börja läsa, skriva och
nu tänker du på människans DNA-sekvens eller på DNA-sekvenser överhuvudtaget och det är alldeles sant att det är ett kodspråk och det har tagit väldigt lång tid för forskare att ens kunna läsa det, att det är ganska nytt att först i början på 2000-talet så hade det varit möjligt att läsa hela människans genom eller 95% och mer av människans genom. Och innan det så fanns inte den kunskapen. Och så fort genomet var läst så stod man inför liksom den stora frågan att vad betyder det här? För att man bara inte hade de redskap och verktyg man behövde för att kunna översätta det. Att vissa bitvis förstod man att hur gener kodas och så här. Men att det är frågan om liksom en enorm mängd data. Och det har krävts och kommer att kräva liksom systematisk ansträngning för att reda ut vad allt det här är fråga om. Som, till exempel vad man har gjort är att efter att människans genom var sekvenserat första gången så behövdes det systematisk forskning för att reda ut vilken typ av variation det förekommer i genomet. För det kände man inte till. Det hade inte funnits möjligheter att titta på det. Och nu talar jag ur mitt eget perspektiv som läkare och vad heter det, forskare i molekylärmedicin. Det som har intresserat oss är det att vilken betydelse för hälsa och sjukdom har de här genvariationerna då som vi alla bär på. Och det är också ett massivt projekt som kräver att forskare i hela världen jobbar systematiskt och samarbetar systematiskt och delar information med varandra för att det ska gå att föra vidare och att få svar på frågorna.
Du använde nyss ett ord som alla kanske inte bekanta med, sekvensering, DNA-sekvensering.
Om vi tänker på vår arvsmassa så består den av kromosomer och kromosomerna är uppbyggda av någonting som man kallar för DNA-sekvens. Och när man sekvenserar så läser man den här sekvensen. Det är det man bestämmer att vad heter det, i vilken ordning. Eller den här DNA-sekvensen är uppbyggd av vissa byggstenar. Och genom sekvensering så läser man i vilken ordning de här byggstenarna finns. I arvsmassa.
Så i början av 2000-talet kunde man första gången läsa genom då en människas eller ett sådant här genom.
Jo.
Men idag har jag förstått att det blir lättare, alltså det har blivit lättare och lättare och också billigare och billigare. Metzl skriver att det i fjol 2019 kostade ungefär $700 att få liksom, sitt hela genom sekvenserat. Han har
nog rätt att det beror ju på då att hur man gör det. Men det är liksom den där storleksordningen att vad det kostar. Att inte det är ju trivialt i och för sig att det är möjligt att sekvensera genom så effektivt beror ju på att det har skett en helt enorm teknologiutveckling parallellt som har möjliggjort att man har kunnat undersöka DNA-sekvensen så noggrant. Och den här teknologiutvecklingen har fört med sig det att forskare har kunnat undersöka allt större antal prov och kunna svara på frågor som tidigare var helt omöjliga att svara på. Och det har liksom samtidigt fört med sig det att det har blivit billigare.
Okej, så man kan med förhållandevis tillgänglig teknik läsa av då en enskild människas hela genom. Du talade tidigare om att vi hela tiden får mer och mer kunskap om vad den här då.
Ja.
Vad genomet betyder, vad vi kan läsa ur det. Var ungefär befinner vi oss nu? Hur mycket kan man läsa där? Till exempel när det kommer till anlag för vad. Om vi tar ett barn, vi läser ett barns genom. Och i USA och Kina så vet vi att det finns företag som ger sig ut för att kunna läsa av barns genom och sen kunna säga göra en kartläggning om barnets begåvningsprofil till exempel, att det här barnet kommer att ha läggning för idrott eller för musikalisk verksamhet. Är det här humbug eller kan vi läsa sånt här idag?
Hur ska jag nu svara på det här? Alltså, det är alldeles sant att man kan sekvensera hela genom. Däremot så är det ju inte den vanligaste sekvensmetoden. Att om man tänker hur sekvensering används idag i rutinbruk i hälsovården är att man söker efter vissa specifika mutationer som man vet att vad heter det kan förorsaka risk för sjukdom, som till exempel man sekvenserar vissa gener för att söka efter mutationer som förorsakar bröstcancer till exempel. Ja. Och då behöver man inte sekvensera hela genomen, utan man fokuserar på den här vissa biten, och då undersöker man sådana gener som det finns väldigt starkt bevis för att en mutation i just den här genen ensamt kan föra med sig en väldigt stor risk för att insjukna. Mm. Och det är ganska så här klart och rättlinjigt. Ett annat exempel är laktosintolerans. Det behövs ett gentest, man behöver inte ens sekvensera för att man vet vilken variation man söker efter, utan man kan designa en test som tittar bara just på den enda förändringen som kan förklara laktostolerans eller laktosintolerans och vad heter det. Det är någonting sånt som, vad heter det, som görs rutinmässigt. Mm. Nu talar du om sådana egenskaper som inte är så enkla att närma sig, att intelligens till exempel, eller musikalitet, eller egenskaper som gör det sannolikt att man kan bli en god idrottare. Det är inte sådana egenskaper som bestäms av en enda mutation, utan det är multifaktoriella. Det vill säga att det finns massor av faktorer som påverkar. En del av dem är genetiska, men alla är inte. Så att där har man liksom den här första svårigheten då, att också ifall jag skulle kunna bestämma alla genetiska variationer som påverkar den här egenskapen, så får jag inte ett entydigt svar. Därför att den här andra biten, omgivningsfaktorer, slumpmässiga faktorer, sånt som vad heter det, vi är med om under våra liv, påverkar den här egenskapen i större eller mindre grad. Och därför så kan man inte få ett sånt här entydigt deterministiskt svar genom att läsa av en DNA-sekvens. Och sen kommer vi till den här andra utmaningen här, är det att vi känner inte till vilka variationer och vilka typer av DNA-sekvensförändringar som påverkar de här egenskaperna. Att det finns studier som har gjort någonting som man kallar för associationsanalyser, och man har hittat ett statistiskt samband mellan vissa enstaka variationer och någon viss egenskap. Men den här ena variationen förklarar kanske mindre än 1% av den här egenskapen. Så då är ju liksom den här frågeställningen, den är omöjlig att få svar på. Att den här frågan om, så att jag kan säga att det går inte att få svar på det, fast man också skulle sekvensera och fast det också är en egenskap som har genetisk bakgrund. Vi har helt enkelt inte den informationen, och väldigt, väldigt många egenskaper som vi har är just sån här att det är fråga om ett samspel mellan arv och miljö, och bägge parterna är väldigt komplexa. Mm. Så att vi har många faktorer, genetiska faktorer, många omgivningsfaktorer som antagligen också inverkar på varandra. Och det här är något sånt som man bara inte känner till. När du frågar att var är vi någonstans, så jag skulle säga att vi är i början.
Just det.
Att om vi tänker på de sjukdomar som vi tittar på här, som till exempel risken att insjukna hjärtinfarkt. Där är hälften av sjukdomsrisken förmedlas via genetiska variationer. Och nu har vi lärt oss under de senaste åren att det rör sig om en väldigt stor mängd av variationer. Det rör sig om tiotusentals, kanske hundratusentals variationer som kan påverka sjukdomsrisken. Och då betyder det att varje enskild variation har en väldigt, väldigt liten risk ensamt. Men när de är många som verkar tillsammans, så har de en betydande effekt. Så det säger någonting om att hur utmanande det är att vad heter det, kunna svara på en sån här fråga. Att vad är min genetiska benägenhet eller mina genetiska förutsättningar att bli en sprinterlöpare till exempel.
Men vi kan tänka oss att om förutsatt att forskningen får utvecklas som den utvecklas nu, så är det här frågor som man kan svara åtminstone bättre på om 10, 20 och 40 år.
Ja, det tror jag nog att det där, att saker och ting tar ju tid att för att, och sen för att kunna svara på frågor som har att göra med den genetiska benägenheten för egenskaper som är så här invecklade, så betyder det att man måste kunna studera väldigt, väldigt stora grupper av människor. Att det behövs för att titta på den genetiska benägenheten för att insjukna i de här vanliga multifaktoriella sjukdomarna, så behövs det kanske 100 000 patienter och lika många som inte har insjukna, för att man ska kunna göra en associationsanalys som är tillräckligt stor för att man ska kunna läsa ut de här sakerna. Och det säger också någonting om hur stor den här utmaningen är.
Vi är på väg att diskutera det här mest kanske eldfängda frågan om genmodifiering. Vi kommer dit snart, men på vägen dit. För att kunna diskutera det så måste vi tala om det som väl faktiskt kallas officiellt för provrörsbefruktning, fast man inte använder provrör, vad jag har förstått, utan man använder petriglas.
Ja.
I varje fall IVF eller provrörsbefruktning då i kombination med preimplantationsdiagnostik, alltså genetisk embryoscreening av det här. Man har befruktade ägg, alltså embryon, som man gör genetiska analyser av. För det första, i vilken utsträckning görs det här i Finland, och vad används det till idag?
Nu måste jag nu ge den disclaimern att det här är inte
ditt fält.
Mitt fält. Nej. Överhuvudtaget. Men det som det är fråga om här är ovanliga, allvarliga genetiska sjukdomar som leder till grav fosterskada. Till exempel att foster överhuvudtaget inte har möjlighet att födas levande, eller är så allvarligt skadat att fostret dör snart efter förlossningen. Och då finns det till exempel i Finland en viss grupp av mutationer som är vanligare hos oss än på andra håll. De är recessiva, vilket betyder att både mamman och pappan måste vara anlagsbärare. Och har man bara ett anlag så är man inte sjuk, man är bärare. Men en person som har ärvt det här sjukdomsanlaget både från sin mamma och från sin pappa är då sjuk det här. Och då talar vi då om det här fostret som då har en sån skada i sitt DNA att det är liksom oförenligt med liv. Och då kan man screena, om man vet att till exempel i ett sånt fall att i familjen har man redan haft en graviditet som har lett till att antingen att fostret har dött redan innan det har fötts eller fötts väldigt allvarligt skadat, så redar man ut vad det beror på. Att finns det någon genetisk förklaring, att vad är risken att om det här paret försöker på nytt att också den följande graviditeten inte slutar väl. Och då kan man använda en sån här teknik om man vet att föräldrarna är bärare på ett visst anlag, screena de befruktade äggen för att se vilka av dem är bärare eller vilket av dem har de här sjukdomsanlagen och vilket inte har. Och så väljer man att implantera det som inte är bärare av de här sjukdomsanlagen.
Så där är vi idag. Men om man skulle börja då genmodifiera människor, vilket man inte gör i Finland nu, eller hur? Precis, du skakar på huvudet, det vill säga hålla med mig. Så det här, så då är det i det här stadiet man skulle göra det, eller hur? Alltså det är på embryon man skulle göra genmodifiering.
No, det beror väl lite på vad man är ute efter. Att det där, man kan ju tänka sig att man vill modifiera vävnader hos en vuxen människa. Okay. Och då är det ju en sån genmodifiering som inte är ärftlig. Men för att en genmodifiering ska vara ärftlig så vad heter det, så behöver den här modifierade DNA finnas i alla celler, inklusive könscellerna, för att det ska kunna nedärvas.
Just det.
Att det där, att det är skillnaden.
Okej, men om det som nu vi är ute efter är en det här att kunna göra någon slags förbättringar, utvecklingar av människor, som du säger, så då ska de vara så att säga genomgripande i varje cell, så då görs de på embryon. Vilka teknik, och det här gör man alltså inte i Finland idag, men tekniken för att göra det finns redan nu, eller hur?
No, det finns teknologi för att editera vår arvsmassa, det finns det. Och det man behöver kunna är att man behöver kunna styra det på det sättet att man kan göra en förändring i den här DNA-sekvensen exakt på det ställe som man vill få till stånden. Att det är liksom inte så lätt. Och om man ändrar på någonting någonstans så vad heter det, behöver man vara på det klara med vilka effekter det har. Och utmaningen är ju det att vi vet inte vad de här olika förändringarna kan föra med sig. Att det vad vi kan göra är att vi kan läsa av att här, på det här stället finns det en gen. Men det som vi känner till relativt dåligt för tillfället är det att vilka sekvenser är det som styr den här genen. Och det är någonting sånt som man forskar i och som man söker svar på. Men att det är ett invecklat maskineri som styr hur gener uttrycks. Att vi har ju samma identiska gener i varje cell, men de uttrycks på olika sätt. Så att cellen behöver veta att jag är en hudcell och jag ska uttrycka den här och den här genen i den här, just under den här tidsperioden på det här sättet. Medan en annan cell vet att jag är en levercell och jag har helt andra uppgifter, så jag styr mina gener på ett annat sätt. Så att det är invecklat och det är väldigt små sådana här. Det räcker med att en enda bas är på ett visst sätt och så kan den här kaskaden förändras. Mm.
Så att riskerna är stora att gå och peta i det?
Ja, vi vet inte vad det kan leda till. Att naturen gör ju det här experimentet själv hela tiden. Varje celldelning går till på det sättet att det sker fel i den här DNA-kopieringen. Så att när celler delas så kopierar cellen upp alla kromosomer, hela arvsmassan, så att vardera cellen, dottercellen, ska få rätt antal kromosomer och rätt antal arvsmassa. Och då behöver den här ursprungliga kromosomerna replikeras, och det sker fel. Så att det sker, uppkommer nya mutationer i varje celldelning. Mm. Och de allra flesta av de här mutationerna har antagligen ingen betydelse alls. De bara finns. Och vad heter det? De gör att vi har olika sekvenser som man kan identifiera människor på basen av den här egenskapen. Det finns miljoner ställen i den här DNA-sekvensen som varierar mellan människor. En del av de här kan vara väldigt allvarliga och leda till någon allvarlig utvecklingsstörning eller vad heter det, risk för sjukdom. Och andra kan vara sådana här potentiella goda mutationer som man har nytta av ifall klimatet eller omgivningen förändras på något visst sätt. Så då ligger de där och väntar på och ger fördel åt den som råkar vara bärare. Men jag tror att så som man tänker på det nu är att de allra flesta av de här mutationerna egentligen inte har någon betydelse för genernas funktion. Mm. Men poängen är att vi vet inte. Vi vet inte vilka som är de kritiska ställena. Eller vi vet vissa kritiska ställen, men vi känner inte till alla. Mm.
Men om min källa har rätt, så har åtminstone då ett fall av genmodifiering av människoembryo gjorts, nämligen i Kina, där det var en gen som orsakar en viss då, hjärt, ett visst hjärtfel som det här togs då bort eller ersattes av med den här CRISPR-tekniken.
Ja.
Så det här har gjorts om, visst, nu är det väl så att så vår lagstiftning tillåter överhuvudtaget ingen genmodifiering på embryon i Finland, eller hur?
Nej.
Men det här, enligt den kunskap som finns idag, det som faktiskt finns, om vi tänker på vad vi har idag, så hurdan typs, och om vi inte skulle ha några hämningar, så det här, och inte bara heller vilt skulle experimentera, så vilken typs förskjutningar eller förändringar skulle vi kunna med dagens kunskap göra och veta vad vi får för resultat ungefär? Det var en stor fråga.
Det var en stor fråga. Nu tänker jag på det att hur, utgående från att vad läge är idag, att forskning är reglerad och genteknik är reglerat och övervakat av Valvira, och för att få göra forskningsstudier som vad heter det, där människor deltar, så behöver man tillstånd och det behövs pengar. Och åtminstone i Finland så söker vi om de här forskningsanslagen från stiftelser eller Finlands akademi, och de här som ger pengarna har också krav på att universiteten använder de här pengarna på ett ansvarsfullt och ett riktigt sätt. Så att den här, när du ställer frågan att om det inte skulle finnas några gränser, så det är liksom...
Det är science fiction.
Det är svårt nu att tänka sig, men att... och sen är jag inte heller... jag vet faktiskt inte att vad är träffsäkerheten, att hur många gånger behöver man prova, och vad är risken att någonting går fel? Så därför är det svårt att svara på din fråga. Men så här generellt sett så erbjuder ju en sån här gen-editeringsteknologi den möjligheten, till exempel att om vi vet att någon är bärare av ett sjukdomsanlag som för med sig en väldigt allvarlig och invalidiserande sjukdom i medelåldern, så kan man korrigera det på förhand så att den personen inte behöver bli sjuk. Och det är ju så som forskare inom som sysslar med medicin och molekylärgenetik, hur de tänker sig att den här teknologin ska kunna användas. Det är för att kunna hjälpa människor.
Mm.
Och vad heter det?
Så det är terapeutiska syften?
Ja, för att det är fråga om, i och för sig är det sällsynta sjukdomar, men det är mycket allvarliga och förknippade med stort lidande, och i många fall så är det helt obotbart, att det finns ingenting att göra. Man kan inte behandla, man kan inte göra någonting annat än att vänta på att sjukdomen bryter ut och bryter ner den här personen. Att det finns behov att hjälpa också de här människorna. Mm. Och igen, den här typen av geneditering så öppnar ju möjligheten för det. För såna, i sådana fall där det inte finns någonting att erbjuda för tillfället.
Okej, nu har vi fått en bild, och då en mer realistisk bild kanske än vad jag ska kunna föreställa mig om var vi befinner oss nu, var forskningen rör sig nu. Och om du tänker nu på genteknik och då genterapi, och vad, från ditt perspektiv, vad ser du som sannolikt möjliga användningar liksom på kort sikt, så är inom de närmaste åren? Vart är forskningen på väg? Vad är det här? Vad kan vi tänka oss att snart är möjligt?
I sådana fall där vi vet att en genomvariant eller en mutation har en väldigt stor inverkan på sjukdomsrisken, och människor är invalidiserade på grund av den här sjukdomen som inte går att behandla. I det fallet, om man vet att det är fråga om just det här felet i den här genen, och vi har metoder för att kunna reparera det, så säkert kommer det att utvecklingen att gå dithän, att man prövar sig fram och undersöker vilken är den mest effektiva metoden att åtgärda det. Att, allting behöver inte betyda att man manipulerar könscellernas genom, utan man kan tänka sig att det kan vara fråga också om behandling av lokalbehandling, att om man har en muskelsjukdom, att man konstruerar en sån behandling där var den här genediteringen görs då i muskelvävnad och sen återhämtar man sig och behöver inte lida av muskeldystrofi om det är fråga om det, eller något genfel som leder till att man blir blind, att man skulle kunna behandla bara då höga celler så här, att det kan jag tänka mig att det är ur så här medicinsk synvinkel alldeles nog möjligt i framtiden, och dit är vi på väg. Men att överhuvudtaget för att få föra in nya läkemedel på marknaden, så det är en lång process. Det är många tester som krävs, och man måste kunna bevisa att det har effekt och att det inte är förknippade med för stora risker, och det här avvägs och vad heter det, myndigheterna här övervakar det, vad man får använda som inom klinisk medicin, att det här, att de experimenten som du talade om tidigare är ju alla sådana här som är gjorda liksom utanför det här normala systemet, och fast någon gör enstaka sådana experiment, så det betyder inte att de är liksom, de kommer utifrån liksom och trycker undan det här normala processen att godkänna nya procedurer inom medicinen till exempel. För det behövs det någon sån här maktövertagande säkert och andra processer för att man skulle kunna tänka sig att något sånt skulle hända. Ja.
Kan du alls föreställa dig att andra än direkt terapeutiska tillämpningar av genteknik eller genmodifiering skulle bli aktuella inom en överskådlig framtid, att man skulle börja göra små förbättringar som inte skulle handla om att just
det finns ju intresse om man tittar på vad heter det, vilka typer av gentester som erbjuds direkt till konsumenter. Att det är ju liksom ett område som inte är reglerat, inte i Finland och inte annanstans heller. Att det är möjligt om jag säger att det här är inte ett medicinskt test, så vad heter det, kan jag starta upp en firma som börjar sälja gentester där jag lovar att ge svar på just de här frågorna som du ställde i början, att har jag genetisk förutsättning att bli idrottare. Och det att det finns sådana här företag och att det köps av de här testerna, så visar ju på att det finns intresse. Och i framtiden, så jag vet faktiskt inte att vad man kan tänka sig att erbjuds direkt till konsumenterna. Att så som jag just nu ser det, så de test som erbjuds just nu, det är en utmaning, därför att konsumenterna förstår inte nödvändigtvis vad det är de köper. Mm. Löftena som de här företagen ger, så har nödvändigtvis ingen grund. Att personligen så tycker jag att vad heter det, att den här marknaden också borde övervakas och regleras. Just därför att det är fråga om komplexa saker och löften som inte har någon grund. Och det är omöjligt för folk att veta. Man måste bara ha studerat ämnen eller vara väldigt insatt i det för att kunna ta ställning till det. Att är det här någonting som är värt att göra eller inte.
Mm. Kan du föreställa dig att vi tänker oss något land, vi ska inte peka ut något visst land, men något land som antingen inte har likadan reglering som finns i Europa, eller där den av någon orsak försvinner just genom ett maktövertagande eller något sånt, att där kunde ske så här, jag menar, vi har alla sett såhär science fiction-filmer och hört berättelser om där människor antingen modifieras till att bli någon slags slavar eller modifieras för att bli någon slags herrefolk. Ja. Men är det här och om vi tänker oss att vi tar skrotar alla regleringar vi har, så är det fortfarande bara ren fantasi, eller kan du föreställa dig en sån framtid inom liksom en vetenskaplig rimlighet.
Nu krävs det nu ett vad heter det, just nu så är det helt otänkbart att man skulle ens kunna åstadkomma någonting sånt, ja. Fastän man skulle vilja att skapa slavar eller modifiera människor på det sättet. Det finns inte den kunskapen, man vet inte vad man skulle behöva göra. Men vad heter det också, om det skulle finnas så man står väl inför den här samma utmaningen som man står inför när man vill, om man vill kontrollera människor vis-à-vis andra saker också. Kan man censurera, kan man hindra folk från att umgås med varandra eller utbyta kunskap eller så här. Att alla tekniker och alla teknologier kan väl användas på galna sätt eller på oetiska sätt om de här yttre förutsättningarna är såna.
Men för att man ska kunna få det i en viss önskad riktning så skulle det krävas att man håller på med det under en lång tid. Och så helt enkelt det blir många saker som kan gå fel eller gå rätt.
Det är dyrt och det krävs specialkunskap. Om man tänker på människans genom så här som helhet så det är ju inte statiskt. Utan det sker mutationer hela tiden ändå. Att man kan inte styra riktningen totalt någonsin, för vad man än gör, varje celldelning så uppkommer det nya mutationer. Och i vissa fall så har de här nya mutationerna kan ha enormt stort utslag på någonting. Att den här kontrollmekanismen som man skulle behöva ha för att kunna övervaka allting, så ter sig helt enorm, tycker jag. Och kanske det finns effektivare sätt för sån här, i ett sån här framtidsperspektiv att kontrollera folk än att vad heter det, försöka påverka deras DNA-sekvens.
Okej, nu har jag i varje fall fötterna stadigare på jorden än vad jag hade för 40 minuter sedan. Det här återgår nu här till min bok, till min kära Jamie Metzl. Han säger att det är en krutdurk i dagens samhälle. Det är den diskrepansen mellan genvetenskapens aktuella och kapaciteter och gemene mans bristande kunskap. Och vilket helt enkelt omöjliggör en saklig diskussion eller en ordentlig diskussion, eftersom de flesta människor vet så lite och kanske just som jag då kan tänkas föreställa mig scenarier som är helt utan någon realism. Men nu har vi då någon slags grundkunskap skaffat oss. Vilka diskussioner tänker du, Elisabeth Widén, att borde föras i det här i samhället om genteknik? Eller finns det sådana som borde föras utanför universitetskorridorerna?
Nu tycker jag att det är jätteviktigt att man känner till vad genteknik och genteknologi går ut på. Det är viktigt att känna till också vad som är möjligt att göra idag och hur den här teknologin används. För att i sista hand är det ju ändå, vi behöver ha en lagstiftning som styr den här verksamheten. Och det är viktigt att den här lagstiftningen finns och att den är gjord på ett sånt sätt att folk tycker att det är rimligt det som står i lagen. Att därför så tycker jag nog att det finns en efterfrågan på objektiv och saklig information. Att det är något som jag tror att vi alla som jobbar inom det här fältet att vi behöver fundera på vilket sätt vi kan bidra till den.
Har du några åsikter om till exempel vad gäller begränsningar som finns i dagens lagstiftning, är de för det här? Finns där sånt som borde justeras för att till exempel möjliggöra effektivera forskning?
Som det är nu är att den här genteknologin har utvecklats väldigt snabbt och vad det betyder i praktiken är att den här lagstiftningen har inte riktigt hängt med i svängarna, att man har inte ännu hunnit formulera formulera sig på det sättet att man skulle veta hur ska man göra i den här nya situationen där. Det har blivit väldigt mycket lättare att undersöka genom och göra analyser som omfattar människors hela genom. Var ska den här informationen uppbevaras och hur ska den användas och allt det här så skulle behöva specifik lagstiftning, och i Finland så har vi inte ännu det. Att det är någonting som kommer att komma inom de närmaste åren alldeles säkert. Att på motsvarande sätt som Finland stifta en lag om biobankforskning. Där forskningen då går ut på det att människor kan donera sina blodprov eller andra prov för biomedicinsk forskning som inte specifikt definierat för något enstaka projekt utan man donerar sina prov för att det ska kunna användas för forskning så här ur ett brett perspektiv, och för det har vi också behövt en lag som vad heter det reglerar att hur det här ska gå till.
Sen så tänkte om du ännu vill kommentera, det finns ju en väldigt utbrett motstånd mot allt vad genmodifiering heter, och då liksom ren på livsmedelsnivå, för att inte tala om någonting som skulle ha att göra med människor. Kan man tänka, handlar det om okunskap också där om vad det...
No, det är svårt. Jag kan inte riktigt svara på att vad det beror på. Att det är sant att det finns motstånd och där funderar man ju också på att vad är konsekvenserna av att genetiskt modifierade växter sprider sig i naturen, uppkommer det nya arter och uppkommer det nya arter som tar över någonting som finns att det där. Och sen tror jag där är också, antar jag, ett mått av rädsla för det okända, att om inte man riktigt vet vad det är fråga om, vad det betyder, så är man ovillig att ta till sig det. Men i det långa loppet så genmodifiering av växter så går ju ut på det att man försöker hitta sätt på att kunna producera livsmedel för en växande befolkning i världen på ett effektivt sätt. Och det är det som är målsättningen. Och i och för sig så man har ju sysslat med förädling länge inom vad heter det, jordbruk och annars också, så att det här är ett sätt att förädla som är lite annorlunda och kanske snabbare, men att i grund och botten är det fråga om samma sak, att man korsar olika vad heter det arter med varandra för att få fram någon egenskap som är fördelaktig.
Vi har inte diskuterat förädling av människor, för det var inte en diskussion som det var gick eller var värd att föra. Tack vare dig, Elisabeth, har vi diskuterat på en nivå som det här har en koppling till den verklighet vi lever i. Tack så mycket, Elisabeth Widén. Jag heter Viktor Granö, och här medtar den första hälften av Framtidens människa-serien slut. Under den första hälften har vi varit lite av teknikoptimister och trott på åtminstone en utveckling av de tekniker vi har. Nästa hälft av serien har vi inte längre den optimismen, utan då spanar vi framåt mot kollapsen, kaoset och katastrofen.